Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min goda vän Oskar Riv. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så poddar vi från Great Hub City i Umeå, och med oss i studion så har vi distriktsansvarig publikutvecklare för Riksteatern. Hon har erfarenhet av att arbeta på Guitars till museum, driver ett eget företag och är ordförande i Berättarnät Norr. Hon har turnerat runt i Tyskland, Brasilien och verkade 18 år från USA. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Otiliana Rålandsson!
Hej!
Hej! Alltså, ditt namn, kan jag få börja med att fråga om det? Otiliana?
Ja, det kan man ju fråga om. Det är ju lite speciellt. Min mamma älskar mig, det är jag helt övertygad om. Men när jag då skulle döpas så var det tanken att jag skulle heta Anna Monica. Och sen så läser min mor, som min sambo faktiskt, religiöst vilka som har gift sig, vilka som har dött och vilka som har fötts varje dag i tidningen. Och just den här dagen då innan jag skulle döpas så var det en dam från Norrbotten som hette Otiliana. Hon bara, åh vad vackert namn, så tjusigt, vackert, fint namn. Pappa bara, nej det är det fulaste jag har hört, hon får absolut inte heta Otiliana. Och mamma bara, ja men så vackert, ja men snälla, snälla, snälla. Och hur de nu gjorde upp om detta så säger då farsan att det får bli tredje namn. Och hon ska aldrig någonsin kallas för Otiliana. Så han bara, sen är det ju inte säkert att prästen kan lägga till det så här sent. Hon ska ju ändå döpas imorgon. Men det kunde prästen, för han tyckte också att det var ett väldigt fint namn. Ja, och så blev det ju Anna Monica Otiliana Rålandsson väldigt långt. Men som barn så var jag bara, vilket vackert namn. Så jag tjatade om detta namn hela barndomen. Men pappa och mamma hade gjort upp, så det var liksom, nej. Men så visste jag var ganska klok som barn också. Jag bara, när jag blir äldre, livet kommer med sina svårigheter. Så att när jag har gått igenom svårigheter i mitt vuxna liv, då kommer det komma en tid när jag ömsar skinn. Och då ska jag byta namn till Otiliana. Och så blev det. Sedermera, så när jag bodde då i USA, så jag bara, nu är det läge. Då var det en sån här livsförändring liksom, och ömsa skinn och djupt helande. Så då har jag bytt det nu till, så det är lagligt, mitt första namn.
Otiliana, du har ju disputerat till teatervetenskap.
Ja, jag var faktiskt den första i hela min stora tjocka släck som disputerade. Så det känns ju lite roligt. I USA så gick jag på scenskola, och då var det flera stycken från doktorsavdelningen som samlade ihop. Det var en drös med karar när jag var på UC Irvine, University of California i Irvine, som samlade ihop mig, satt och så, nu måste du träffa oss. Och det var alltså högre studenter och även professorer och även rektorn för den här konstskolan. Och så satte de sig ner med mig och sa, du måste disputera. Du måste ha en PhD. Så de satte sig ner och verkligen tryckte på det här. Så jag förstod, det var ju så liksom seriöst att jag förstod att de hade rätt. Och då väcktes en tanke i mig. Och den här rektorn, han säger det. Ja, men sa han det, du kan komma in direkt i vårat PhD-program om du söker. Jag tar in 2 per år och jag tar in dig. Det här är ju hur seriöst som helst. Problemet med det universitetet och den skolan var att man fick inte jobba kreativt när man disputerade och forskade, utan då var det helt och hållet akademiskt. Så jag bara, det kommer inte gå, för mig kommer allt kärnan är skådespelarkonsten. Så jag kände, jag var inte villig att sätta det på paus så länge. Men det ledde till i alla fall att i UC Santa Barbara, University of California Santa Barbara, så hade de ett program där utvalda studenter kunde göra en, det kallades en master PhD track. Så du börjar på en master och du är lovad att du fortsätter in i ett PhD-program direkt. Så då hamnade jag där och så disputerade jag. När jag då skulle välja vad skulle jag forska om. Och då hade jag en jättefin mentor som sa till mig att jag tycker att du ska välja någonting som knyts an till Sverige, som är väldigt känt i USA och som du känner att du går igång på 100 cylindrar. Och jag bara, August Strindberg. Ja, jag älskar August Strindberg. Men det var ändå lite smalt. Och sen bara, jag tycker du ska skriva om Ingmar Bergman. Ja, Ingmar Bergman är också helt fantastisk. Och hans husgud var ju då August Strindberg, som han kallade honom. Så tänkte jag, då får jag med båda två i mitt forskningsarbete. Så blev det. Och den heter då Pure Artistry. Och det var Bergmans liksom stora grej. Hur skulle han hitta och kunna uttrycka det rena konstnärskapet? Vilket jag tycker är väldigt nobelt.
Jag har hört att du har även forskat om Greta Garbo. Är det fel? Eller är det du har skrivit pjäs?
Ja, jag har inte forskat om Greta Garbo. Men jag har fördjupat mig oerhört mycket i hennes liv, levande, konstnärskap och så vidare. Vilket ledde också till en pjäs som jag skrivit om henne. Som har haft flera generationer. Den liksom utvecklas hela tiden. Just nu så står jag tyvärr i... med tre olika versioner, jag kommer liksom inte ur den, så därför turnerar jag den inte just nu, men jag längtar efter att göra det.
Vi ska kasta oss in i en faktaruta. Fullständigt namn.
Anna Monica Otteliana Rolandsson.
Ålder?
51 tror jag, född 1971. Jag är väldigt dålig på nummer och ålder.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Ja, jag hoppas att de skulle beskriva mig som snäll och omhändertagande. Alltså en god vän som gärna lyssnar och ger mycket till mina vänner. Hoppas jag att min bästa vän skulle säga att jag är rolig och busig. Hoppas jag, kramig. Ja, inte allt för oskarp.
Fantastiskt. Var är hemma för dig?
Nu, det första som kom till mig var ju så här klisché, mitt hjärta. Min själ och mitt hjärta. Och på något sätt är det kanske å ena sidan sant. Därför att när jag har rest så mycket i mitt liv och började väldigt tidigt och for iväg själv och så. Och med en dröm av att på alla ställen där mina fötter tar i marken så ska jag sprida ljus och kärlek till alla som jag möter. Och det är ju väldigt fint. Samtidigt så också det här resandet som jag gjorde, särskilt när jag var yngre, också upplevde jag både att jag kanske, eller inte kanske, att jag sprang från svårigheter. Det var ju det varför jag ansade skinn, var att jag sprang från den smärtan på något vis ut i världen. Och också i delar om att liv känt mig väldigt lost. Alltså förlorad, förtappad eller vad det heter. Förlorad, lost. Och i den processen så utvecklades den här känslan utav att det är i mitt hjärta och min själ mitt sanna hem är. Men sen så älskar jag ju Norrland, Örträsk, där pappa är ifrån, där vi går tillbaka 13 generationer. Och den gården som vi har sen några generationer tillbaka älskar jag väldigt, väldigt mycket.
Vad är kreativitet för dig?
Flöde. Att idéer och inre känslor och upplevelser och uttryck kan flöda. Samtidigt att de hittar en form. För annars så är det ju bara att de far omkring någonstans utan att det får liksom en... Men kreativitet behöver ju inte... Det var en väldigt filosofisk fin fråga. Den här skulle man kunna skriva om. Eftersom att kreativitet i sig behöver ju inte leda till någonting faktiskt. Det kan ju vara väldigt frustrerande om man har massa flödande kreativa idéer som inte... blir någonting utav. Samtidigt att känna ett kreativt flöde och mycket idéer och sånt är en livskraft i det. Så då tänker jag också att kreativitet är livskraft och livsglädje. Ett livsbejakande även till sånt som är svårt och jobbigt. Att kreativitet också kan hjälpa en att bemöta sådana delar i livet som det alltid kommer med. Mm. Och sen i kreativitet så när det är väldigt spännande så har det ju en konstnärlig aspekt. Men jag tycker inte att kreativitet behöver ha ett kreativt uttryck. Utan det kan ju vara problemlösande, det kan ju vara väldigt kreativt till exempel. Eller att vara öppet till livets kringelikrokar vägar. Att hur tar man sig framåt, hur målar man på en tom canvas eller hur sätter man ihop prickarna, livsprickarna liksom, så att det blir någonting vackert utav ens livsverk.
Otteliana, om du skulle beskriva ditt konstnärskap, hur skulle du beskriva det då?
När jag var i USA och var då på UC Santa Barbara Och då höll jag på jättemycket och regisserade och hade skådespelarklasser och skrev manus och allt möjligt. Och två väldigt fina kanske komplimanger som jag fick, som jag alltid tagit med mig. Det ena var en av mina professorer som hade frågat en kvinna som regisserade mig, hur är det att jobba med Otiliana? Hon hade regisserat mig i en stor roll som Elektra. Och hon sa det är som att jobba med en shaman. Och det tyckte även de som jag undervisade i scenkonst. För jag gick så djupt och totalt hämningslöst och liksom vill in i själen och de djupa, djupa nivåerna. Och se folk göra briljanta, genialiska saker som de inte ens tror att de har i sig. Och sen så var det en regissör som jag jobbade med, en annan regissör som jag hade mycket stor respekt för. Risa Brainin. Och hon sa till mig att, nej, hon hade beskrivit mig i något annat sammanhang, i någon intervju eller vad det var. Kan ha varit i samband med Greta Garbo, jag kommer inte ihåg. Och då sa hon det att hon, Otiliana, är den mest vågade konstnär som jag någonsin har träffat. Och det var också så jättestort som jag bara, det vet jag inte om jag är så himla vågad, jag bara gör det jag gör. Och den tredje beskrivningen var en kompis, Daniel från USA, som kallar mig för Joan of Art. Så att, men att beskriva själv, det vet jag inte riktigt. Och eftersom att det är olika, jag skriver, jag berättar, jag målar, jag skådespelar, jag regisserar. Så det är liksom så brett också, lite liksom brokigt. Det kanske är brokigt, min konstnärskap kanske är väldigt brokigt.
Otiliana, innan vi fortsätter, ska vi bara då inte ta avstamp i Surik Amosdotter?
Surik, jag saknar honom.
Kan du inte ta och berätta vem Surik är?
Så jag har alltid haft en förkärlek för gamla gubbar. Och särskilt om de är lite sura. Så riktiga gamla gubbar, så de tycker väldigt mycket om mig. Särskilt de här lite sura, grumpy old guys. Och redan i USA så började jag ha liksom såna här gamla gubbar som kom fram. Så bland annat så gjorde jag på scen Tiresias, jag vet inte riktigt hur man säger på svenska, Tiresias kanske, som är från grekiska mytologin, en shaman typ, en trollgubbe och seer. Och så honom gjorde jag på scen, som jag bara älskade att göra, den här gamla fula gubben liksom. Alltså inte, för alltså han var ju otroligt vacker inombords, men han såg så himla ful och liksom, ja, gammal ut och ja, skruttig på alla sätt och vis. Och det där som lett vidare, att jag har haft hela tiden, så det var det återkommande gamla gubbar som har dykt upp i mitt skådespelarregister så att säga. Och 2018 så gick jag på en sån långdistanskurs på Birka folkhögskola i online video creator. Och då ska vi liksom filma och göra YouTube-inlägg och videos och allt möjligt sånt. Och jag bara, men gud, jag vill att min gubbe ska komma tillbaka. Så att jag hittade, då fanns det som ett ställ där på Birka folkhögskola, man kunde lämna kläder och byta ut kläder. Och så jag bara tänker, för jag hade ju bara med mig liksom ganska fina kläder så här, och för en kvinna, så det passade inte alls för den här gamla Surik. Så jag gick dit till det här stället och så hittade jag så här fantastiskt fula sweatpants och en jätteful jacka som passade till. Och så var det så här nyckelband, så jag började tänka, han har ett sånt här nyckelband, han har nyckeln med sig, ni vet, sån här föräldralösa, men ni vet, sån här barn.
Nyckelbarn?
Ja, som ett nyckelbarn. Jag började tänka så här, han är nog ett nyckelbarn, fast han är ju en gammal gubbe. Han var nog nära sin mamma, hon gjorde broderade sån här bonader, ni vet, om Jesus och Gud och morgonstund har guld i mun och sådana här grejer. Så det visade sig att han samlar på sådana här, så nu samlar jag sådana här bonader åt honom. Och så är det så härligt, för då kanske som kvinna och har varit länge i USA, alla kvinnor är inte mån om sitt utseende, men jag är väldigt mån om ett utseende, att jag inte ska åldras, jag är så här liksom jätteskraj för rynkor, det är väldigt liksom fåfäng på så vis. Och då med Surik och de här gamla gubbarna är så härligt, för då har man inget smink och så får man som rynka ihop sitt ansikte jättemycket och liksom som glömma bort allt, man behöver inte tänka på sin hållning och grejer. Och så då har jag en annan kompis från Skellefteå som spelade in mig när jag gjorde Surik. Och jag bara, äntligen, äntligen är min gamla gubbe tillbaka. Och jag bara, vad heter han? Han heter nog Surik. Och Amos dotter, det tyckte jag var lite roligt där att leka med det här maskulina feminin. Och den här gamla gubben, han är inte transvestit, men eller transsexuell tror jag inte heller att han är. Men han tycker att det, man kan piffa till sig med en fin blommig klänning ibland och ett pärlhalsband. Det brukar han göra när det är mansdagen, internationella mansdagen, och så skriver han dikter till sig själv och från sin inre kvinna till sig själv, för han är väldigt ensam. Mm, och så har han är filosofisk, och man kan fråga honom frågor, så har han alltid liksom svar på det där, så att han liksom utvecklas. Så börjar jag spela in videofilmer med honom där han gör olika saker. En gång så var det någon sån här, han är inspirerad då utav omvärldsanalys lite grann, så här också kan han vara. Och han är väldigt insatt i många saker och ting. Det kan man inte tro, han bor där i sin lilla stuga ute på landet i någon urskog någonstans. Men i alla fall så var det ju då, ni vet, Greta Thunberg, så var det någon staty gjord till henne i England. Och det här hade han ju läst då i tidningen och sett. Och då gjorde han en egen snögubbe, men det var en skulptur av honom själv. Men den var ju som livet förgänglig. Ja, så att då fick vi träffa på den här, visade han upp sin snöskulptur utav sig själv då emellanåt då, och pratade om den och ja, sådär.
Det här är helt fantastiskt. Jag har ju hört den här berättelsen tidigare, och vi kan väl bara tipsa dem som inte har fått bekanta sig med Surik tidigare att det finns ju YouTube-material att ta del av.
Ja, vi skulle kunna ta hit honom nu och så kan ni ställa en fråga.
Ja.
Ja.
Nu var det ju länge sedan jag gjorde honom, så jag vet, vi får se hur det går.
Ja, vi testar.
Jaha. Det här var ju trevligt, kan man ju säga. En liten sån här podstudio. Jo.
Välkommen hit, Surik.
Ja, men god dag.
Vad är meningen med livet?
Meningen med livet, ja, det har jag frågat mig själv. Ja, varje dag till mitt svarta kaffekopp på morgonen som jag tar. Då frågar jag mig alltid den frågan. Vad är meningen med livet? Ja, det är väldigt enkelt. Det är ju att andas. Ja, så enkelt är det.
Surik, om du skulle vilja skicka med någonting av din erfarenhet här i livet till alla som lyssnar på den här podden, vad hade det varit?
Ja, men det är enkelt, hörde du, Oskar. Man ska älska sin nästa mer än sig själv.
Tack, Surik. Verkligen härligt att få ha dig i studion.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Just nu så arbetar du för Riksteatern. Ska vi reda ut lite grann, vad gör Riksteatern för någonting?
Riksteatern är ju en turnerande scenkonstorganisation som har statligt stöd. Finns över hela Sverige. Och huvudkontoret är i Stockholm. Men, och där skapas då den producerande teaterdelen. Även Kullberg är del av Riksteatern. Och sen finns det då, och det är en professionell del av verksamheten. Och sen finns det en folkrörelse ute i hela landet med över 250 medlemsföreningar. Umeå teaterförening är en riksteaterförening. De flesta är dock inte anställda med anställd personal som Umeå teaterförening har, utan ofta så är ideellt arbetande. Dit då det turnerande teamet och föreställningarna kommer. Så det är väl i stora drag. Så det är Sveriges nationella turnerande teater.
Och just nu så har du ett uppdrag då som distriktsansvarig publikutvecklare för Riksteatern. Vad innebär det uppdraget?
För ungefär drygt 1,5 år sedan så startade det här projektet. Så vi anställdes 5 stycken över hela Sverige. Och det är tidsbegränsat, så det tar slut nu i slutet på den här månaden, faktiskt sista mars. Och där vi har då ett distrikt var det var jobbat nära föreningarna med att stötta dem i det som kallas publikutveckling. Och egentligen inom scenkonst så är ju allting publikutveckling mer eller mindre. Men det handlar om att stötta dem i allt från marknadsföring till värdskap till hur de kan tänka framåt för att öka och bredda publiken.
Kan du ge något exempel på vad ni har gjort här i Västerbotten?
Ja, en sak som vi gör, och det är visserligen över hela landet, men något unikt som jag och mitt team tog fram, kallas nationella inspirationsträffar, där vi samlas digitalt inför varje föreställning utav de föreställningarna som vi har hand om. Och där vi har ansvarig marknadsförare nationellt, vi har pressansvarig och någon från det konstnärliga teamet, kan vara regissör, kan vara skådespelare och så vidare, som då träffas digitalt och matar föreningarna med så mycket inspiration som möjligt inför sin föreställning när de ska börja marknadsföra och så. Och sen efter det följer vi upp i varje distrikt med så kallade klusterträffar där vi då träffas i efterturnerslingan tillsammans. Så det kan vara fysiskt eller digitalt. Och sen efter det så jobbar jag nära varje förening som då vill. Det är helt fritt för föreningen att ta del av det här. Och den sista föreställningen som har varit här i Umeå som vi jobbade med kallades Skapelsen och även Carmen med förhinder. Så många av de stora föreställningarna som har kommit till Västerbotten är då föreställningar som jag har jobbat med.
Vilka är det som kan bli medlemmar i den här folkrörelsen i Riksteatern?
Ja, alla kan bli medlemmar. Först så kan man ju bli medlem i en riksteaterförening. Så det tycker jag att alla borde göra på liten ort eller stor ort, för att de här medlemsföreningarna gör så oerhört mycket för svensk scenkonst. Utan de här medlemsföreningarna så skulle inte vi ha sånt rikt kulturliv när det kommer till scenkonsten i Sverige. Det hade varit helt omöjligt. Så de gör ett enormt, enormt arbete. Så att stötta dem med ett medlemskap för 150 kronor betyder jättemycket. Och då får man en del rabatter på pjäser och så. Och får veta vad som pågår också, så att man inte missar allt möjligt fint som sker. Och sen kan man ju också starta en riksteaterförening. Absolut, en ideell, som en vilken ideell förening som helst. Och då får man jättemycket stöd från Riksteatern nationellt. Och man får åka ner på scenkonstdagar och man får förkovra sig i scenkonsten. Och såklart lära känna väldigt många scenkonstnärer i Sverige som kommer till en.
Det här distriktet som du har varit ansvarig för, hur långt sträcker sig det?
Ja, det är ju jättestort, det är de fyra nordliga länen.
Och hur många teaterföreningar har vi i det området?
Jag vet faktiskt inte exakt, men nu är det minst 45 stycken. Kan det vara mer också?
Som vi nämnde i introt så har ju du jobbat på flera platser runt om i världen. Med de glasögonen på, vad är det för någonting som Sverige behöver inspireras av, och vad är det för liksom styrkor som Sverige kanske kan exportera till andra länder?
Mm. Nu har jag jobbat närmast då i USA, även om jag bodde i Brasilien och i Tyskland och varit på andra platser, men i USA blev det ju så väldigt länge, då 18 år. Och det jag tycker USA har med sig som är väldigt kraftfullt är att de är så vågliga och nytänkande. Alltså det är liksom, det är som ingen hejd, utan de bara kör. Och man får gärna misslyckas hur många gånger som helst. Man kan ha massor av olika jobb. Sådana saker är liksom, det bara ger erfarenhet och rikedom hos en person. Oavsett bransch nästan. Och det tycker jag är väldigt positivt. Likaså starta företag. Det är hur lätt som helst där att starta företag. Och det är väldigt lätt att driva. Självklart så måste man ju prestera och få in pengar som på alla andra ställen. Men det är någonting i maskineriet. Och av det här, den lilla människan som ska bli en hjälte och vinna. Att hela systemet är riggat på något sätt för att underlätta det, upplever jag. Och också att det här också ger att folk är liksom öppen för samarbeten. Och ja, men vi testar det. Ja, men jag hjälper dig så hjälper du mig. Att det fanns en sån ledighet i arbetet och samverkan och sammanhang. Där jag kan uppleva att Sverige kan vara lite stängdare. Och det kanske är liksom i vår personlighetskultur på något vis. Att vi respekterar varandras gränser väldigt. Och är mån om vårt privatliv. Och det är liksom en annan distans tills att man börjar hitta tillit. Och känna att men här bottnar vi tillsammans och kan göra någonting ihop. Men då blir startsträckan lite längre. Och när det kommer till konsten, och det har jag hört från många andra, att särskilt med scenkonsten, att den är svår att komma in i här om du på något sätt inte har gått på den rätta scenskolan till exempel och jobbat med den rätta regissören. Då kan det vara enklare, medans kommer du lite grann utifrån så är det knöligare och svårare. Och det hör jag även från de som har rätt tunga namn, att det är klurigt. Och det upplevde jag inte fanns på samma. Så att det kanske är en öppenhet så som Sverige skulle kunna ta till sig. Sen så har ju Sverige en styrka i lag och ordning på ett helt annat sätt. Det är inte vilda västern oftast på så vis som det faktiskt kan vara i USA. Och det tycker jag är bra. Det skapar ju en annan trygghet kring saker och ting. Att det behöver en överenskommelse och den håller man. Nu kanske jag idealiserar lite grann, men jag tycker ändå tendensen är till det. Och bryter man det så ses det inte på med blida ögon. Då får man lätt ett dåligt rykte om man är lite lurig sådär.
Otiliana, du driver ju också ett eget företag. Otiliana of Sweden. Kan du berätta om den här verksamheten?
Ja, nu är du var ju faktiskt en mentor till mig på Expression. Du och Emil som tog er an mig med stort tålamod och med hela min spretighet och gav mig direktion, vägledning,
riktning
precis, gav mig riktning. Sen så är ju i all sanning så har jag inte kommit så långt som ni säkert skulle vilja att jag kunde rapportera tillbaka. Och det är ju inte minst på grund av att jag har jobbat väldigt intensivt för Riksteater i 1,5 år nu. Men affärsidén har funnits med mig väldigt länge. Från USA faktiskt påbörjades den här idén och jag var i det företag som jag hade där och nosade kring det här. Men med hjälp av Expression och Emil och Oskar så fick jag liksom en tydlighet i vad skulle det här kunna vara, vad jobbar emot. Och det blev då indelat i 4 olika områden. Teatrika kallar jag den del som är det scenkonstnärliga. Ansiktsyoga är en sån här specialare som jag har som kommer faktiskt från skådespelarbranschen, men det är faktiskt helt underbart, så det kan vi också fördjupa oss i om ni vill, för det är så här liksom en hjärtefråga för mig kring ansiktet, och det är faktiskt inte så fåfängt som man kan tro, och det är väl det som har varit min vinkling kring det. Och sen så har jag det jag kallar Academy med mer kring forskning och sådana bitar och utbildning och coaching och så. Och sen så har jag då det som alltså en MC-del, för jag tar uppdrag som moderator, konferensier, programledare. Master of Ceremonies.
Som du nämnde tidigare så avslutas ju ditt uppdrag hos Riksteatern nu i månadsskiftet, och vi vet ju att du precis har blivit med nytt hus och att det här huset har jag förstått ska innehålla en form av verksamhetsdel också. Så vad är det som kommer?
Gud, jag är så överlycklig över det här huset. Men det är en stor Västerbottensgård med 7 rum och en stor, jättestor trädgård på typ 2000 kvadratmeter och en vinterträdgård som är lika stor som våran lägenhet nästan. Men i det här huset så kommer jag att lägga beslag på 2 rum. Det ena är konstnärsrummet som är rätt stort. Ja, min sambo kommer få ha ett litet kreativitetsbord där också, men där ska det målas och det ska sys och det ska snickras och hållas på. Och sen så är det ett rum också där jag vill ha som en ljudstudio för att spela in. Jag håller på med muntligt berättande också, att spela in muntliga berättelser både av mig själv och andra. Och när det började bli då att det här huset, att vi skulle bli med det här huset, så är det jättemånga, men en handfull i alla fall, som har spontant, men då kan vi ha soirée, då kan vi ha såna här kultursalonger. Och det är något som jag har längtat efter, ni vet, man läser såna här böcker och biografier från konstnärer i Hollywood, liksom i Greta Garbos tid, och de hade liksom såna här konstnärsalonger där konstnärerna träffades och intellektuella människor och de pratade om intressanta saker. Så jag tänker, ta med tusan, man får ta med sig sin vin och så kanske vi har något tilltugg och så gör vi gott kaffe och så sitter vi och pratar och fördjupar oss och förkovrar oss, och så kanske man kan ha så här, ja men Zürich, han kommer ju säkert framträda där, och så kanske någon läser dikter eller någon kör någon muntlig berättelse, någon kanske visar upp något konstverk.
Om du får drömma, var är då Otiliana of Sweden om 5 år?
Om hela världen bara låg framför mig vid mina fötter och jag fick precis skapa den här livsträdgården exakt som jag vill, så då skulle de här 4 delarna vara etablerade. De skulle dra in pengar, de skulle vara liksom i samverkan med andra människor och göra en skillnad i andra människors liv. Och till exempel då i Teatrika, att jag jobbar som regissör. Att jag gör att min pjäs som jag skrev när jag disputerade A Breathful of Birds sätts upp. Att jag turnerar Greta Garbo i Sverige. Och att ansiktsyogan har jag i moduler så ni kan göra ansiktsyoga själva hemma. Och så kanske jag blir inbjuden till någon sån här jätte fancy smancy spa någonstans där jag då kan göra ansiktsyoga och sen förlusta mig i någon sån här saltpool eller något sånt där. Och att mina uppdrag som konferensier, programledare, jag skulle vilja vara programledare på Go'kväll till exempel, eller något sånt där roligt. Och att min podd, Otiliana of Sweden-podden, att där intervjuar jag folk från hela på svenska och engelska, och så intervjuar jag så superintressanta kreatörer och konstnärer från hela världen.
Otiliana Rolandsson, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Tack själva.